Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå allihopa och välkomna till det andra avsnittet av Fantasipanelen med mig, David Sundin. Klockan är alltså 9 på morgonen och vi sänder även denna gång live på radioskanstull.fm där man kan lyssna på oss. Och det här är alltså en radiostation och en restaurang på Regeringsgatan i Stockholm. Så man kan alltså komma hit, för det är öppet här, så man kan komma hit och äta sin frukost eller ta sin morgonfika och lyssna på vårt trams, är väl vad det är egentligen, samtidigt som man fikar. Eller så lyssnar man på det här som en podcast i efterhand, som många också gör. Om ni nu lyssnade på vårt premiäravsnitt i förra veckan så vet ni att vi kommer att diskutera diverse aktuella händelser, men även blicka lite framåt och ge lite tips på vad man kan hitta på i helgen och i veckan som kommer. Och det som är någorlunda konstant är att i varje avsnitt så består vår fantasipanel av cirka 3 panelister. Och så även denna vecka då vår panel består av Johan Hurtig som är skribent och webbredaktör på Café.se och en älskare av trams och även nybliven stand-up-komiker. Hej Johan!
Hej!
Hur står det till?
Jo, men det är bra.
Du är ju även dessutom något så unikt som en manlig modebloggare. Hur ter det här sig?
Nej, men det var lite valet mellan att bli modebloggare, polis, byggarbetare eller indian faktiskt. Ja. Så att, ja, men det följer ganska väl ut. Nu är det mycket, jag har precis hoppat på den här trenden offentlig sektor, core. Ja, det går ut på att man ska klä sig som en mellanchef inom landstinget ungefär.
Så ja. Det, ja, en ny på spännande, spännande stil. Ni kan läsa hans blogg på johan.café.se.
Stämmer bra.
Vi har även en gäst som har kommit tillbaka från förra veckan, som har fått förnyat förtroende kan man väl säga, som är också vår stand-up-komiker Johanna Wagrell.
Ja, hej.
Hur mår du?
Bra, faktiskt. Det är bättre än för, jag är lite van nu, känns
det. Ja, vad bra. Men vi ska väl inte hymla med att du är här för att det var någon annan som var sjuk.
Nej, precis. Vi behöver inte hymla med det. För då behöver jag inte låta mindre handfådd heller.
Nej, precis. Nej. Utan det var det som hände och du fick precis veta att du var tvungen att vara här väldigt snart.
Helt enkelt.
Men vad kul. Men du är ju också även en av Sveriges främsta Benjamin Wahlgren-samlare.
Mm. Precis.
Och då tänker jag inte på att du samlar liksom olika t-shirts och affischer och sånt. Du samlar på personen Benjamin Wahlgren.
Mm, precis.
Så du har ju en väldigt framstående samling av honom.
Mm, det har jag, precis. Och så att, det var ju också det som gjorde att det var väldigt svårt att sticka hem från så snabbt. Eftersom, nu får jag vänta lite med maten allihopa.
Ja.
Där nere i källaren och sådär. Så. Men, ja, men det är ju väldigt kul.
Ja, kul. Kul
roligt att det går bra, liksom. Mm. Att det kommer framåt.
Ja, det är ingen som slår dig på fingrarna i samlingens omfång, så att säga.
Det skulle ta ett bra tag och, ja.
Förlåt att jag bryter, men det måste vara väldigt dyrt att samla på Benjamin Wahlgren.
Jo, det är klart. Alltså, det är ju en lyxhobby. Det är det helt klart.
Ja. Inte för alla. Sen så har vi vår tredje panelist, Martin Sonneby, som är stand-up-komiker. Han är med och har podcasten Alla mina kamrater som ni ska lyssna på. Och är även just nu extra aktuell med en radda sketcher i radioprogrammet Carpe Fucking Diem som man kan höra i Sveriges Radio. Hej Martin.
Hej.
Hur står det till med dig?
Bra, tack.
Ja, kul. Jättekul att ha er alla här. Är du, Johan är webbredaktör, är du webbredaktör?
Jag är också webbredaktör.
För något?
Ja. Jag har en sajt som heter fluddret.se,
ja,
där man köper och säljer gamla utgångliga mediciner.
Ja, okej. Okay. En community? Eller
nej, det är mer, alltså det är som Blocket kan man, ja, säga, okay, fast för, liksom, för sådana grejer.
Då ska vi säga följande. Välkomna då panelen. Vi ska säga välkomna alla lyssnare. Vi ska säga välkommen till alla i restaurangen. Och nu kommer vi att sätta igång. Våren närmar sig med stormsteg. Det har varit lite, den har backat lite här i Stockholm. Det har varit lite snö och sånt. Men den är på gång, tycker jag att det känns luften. Alla möter ju våren på sitt sätt. Det här är något som är individuellt från person till person. Hur gör ni i panelen för att möta våren? Johan?
Ja, jag blev faktiskt lite, inte förnärmad, men jag tycker det är lite trist att du bara förutsätter sådär att alla firar vår. Vi firar inte vår hos mig.
Nej.
Så att, ja... Jag tycker det är lite tråkigt sådär egentligen att samhällets syn på att våren, ja, det är en självklar del, nu kommer den igen och ja, alla ska prata om den och liksom fira in den på sitt sätt.
Att det är en kulturfråga menar du liksom, att man,
ja,
att man tar för givet att alla firar vår?
Ja, precis. Det är liksom svinjobbigt.
Det är för sig sant. Alltså jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Man bara tänker såhär, ah, nu är det vår, nu firar alla vår. Så här. Och så går de ut och vårhandlar och gör saker med familjen som man gör till våren. Mm. Men det finns ju faktiskt folk i det här landet som inte gör det.
Mm. Det kan vara av religiösa anledningar eller av andra ekonomiska, att man inte har råd att gå ut och möta våren helt enkelt.
Ja.
Jag tycker också det är mycket att folk blundar så fort det går förbi en lusekofta i juni. Att alla liksom blundar och tänker på något annat. För, ja, man vill inte ta in att det är så.
Nej, nu är det vår och, ja, nu, och får alla acceptera det helt enkelt. Mm.
Ja, jag tycker för min del att det är härligt med vår. Sådär. No offense. Liksom,
nej.
Ja. Men jag älskar det ju. Och tycker att, jag gillar att kombinera den här grejen med att fira födelsedag liksom med frukost på sängen och bricka och, sådär, och tända ljus. Och att fira in det här med vår och tända stor brasa. Så man går hem till någon, du vet, och så tänder man upp en stor brasa i deras sovrum.
Ja, men precis.
Och så vaknar de och så sjunger man så här studentsånger från Uppsala. Jag tycker, alltså, man blir glad varje gång.
Det är väldigt festligt.
Ja, jag tycker det är jättehärligt. Ja. Sen kommer det alltid mycket folk också när man gör det. Alltså det blir som en folkfest kan man säga.
Jag brukar göra så, jag brukar äta vårpizza och äta vårchips och vårdipp och dricka ganska mycket sen vårläsk.
Mm.
Så som jag gör, alltså, som sagt, det är individuellt för alla.
Mm.
Någon som hade något mer på våren?
Ja, men tycker du, alltså, man behöver inte, många åker ju bort och firar vår.
Sådär, ja.
Till ställen som kanske inte är så traditionellt våriga. Som Kenya och sådär. Så man, nu firar våren i Kenya.
Ja, just det.
Behöver inte vara särskilt mycket vår där. Men det är ändå skönt att komma bort lite. Sådär.
Ja, komma bort från den här pressen från familj och släkt att man ska fira vår tillsammans.
Ja.
Att man slipper det, utan man får vara liksom kanske den närmsta familjen, eller de man väljer att vara med.
Ja, det är också härligt.
Jag brukar faktiskt göra så, att jag åker utomlands.
Ja.
Mm, jag firar in våren utomlands.
Vart brukar du ta vägen då?
Ja, men det är södra Europa mest.
Ja.
Capri och sådär.
Det är ju vår redan.
Ja,
det är så himla vårigt hela tiden. Man kan ju åka nästan i sen november och så känns det vår.
Ja, så kan man fira vår nästan året
om. Ja, då blir vår nästan lite som en livsstil som man kan liksom fira när man vill då på något sätt.
Ja, det får ju inte gå för långt, men absolut. Det är ju många som firar vår nästan året runt.
Men hade jag bott där hade jag ju firat vår året runt, men det gör jag ju inte. Alltså, att bo där går ju inte, för de firar ju vår varenda dag. Det är omöjligt att bo på Capri.
Ja.
Så våren, man vill ändå ha våren som något speciellt. Om man firar det året runt, så då tar man ju orden lite av det. Det känns som att man vill bevara det här.
Absolut. För oss är det ju så, som bara får vår liksom en gång om året. Men för dem är det mer naturligt, tror jag. De går ju omkring med studentmössor, alltså i stort sett året runt. Ja. Alltså i grupp, gubbar i grupp med studentmössor. Liksom.
Mm.
Våren är här, hurra, hurra, hurra. Så kan det låta.
Ja.
Det är många som är ensamma under våren, tror jag.
Så är det också.
När alla andra firar vår och sjunger och så sitter man där och... Ja, man kanske inte har någon att fira vår med, eller man känner inte att man vågar fira vår kanske. Så.
Ja, absolut. De ska man ju faktiskt också tänka på.
Hörrni, vi ska gå vidare. Och Och apropå våren och våren leder till sommaren, och både med våren och sommaren så blir det ju populärt med bröllop. Alltså att man gifter sig, man ingår i någon typ av partnerskap som jag har förstått det. Och jag tänkte vi skulle prata lite om bröllop och vilka vi vill se ska gifta sig och vilka vi inte vill ska se gifta sig. Jag har ju en gammal önskan om att Dogge Doggelito och Mogge Seruvagi och Figge Norling och Laila Bagge skulle gifta sig. Och de skulle då kunna heta Dogge Mogge Figge Bagge. För det är ju det, bröllopet går ut mycket på det här att man, folk byter namn och det blir nya roliga namn. Jag tänkte vi skulle orda lite om det. Vad tänker ni?
Jag brukar fundera på att skådespelaren Kristen Bell skulle gifta sig med Christian Bale. Så skulle ju båda heta Kristen Bale.
Just det, ja.
Man får nästan sluddra fram deras namn.
Ja.
Här är Christian Bale, Christian Bale.
Ja, men precis.
Det paret som har gift sig.
Det är lättare att presentera dem. Man bara...
Lite så. Man får nästan dricka 6 whisky innan man presenterar just det. Dem. För att det ska låta
en
som fanet. Det ska.
Och här kommer paret
Brer.
Ja, kanske.
Det tror jag. Jag tänkte på om Lillebror. Alltså inte från Astrid Lindgrens saga, utan Lillebror från Håkan Hellströms låt Känningen sorg för mig i Göteborg. Gifter sig med ett Xbox 360. Då skulle han förmodligen heta Lillebror 360. Och det tycker jag är lite coolt, för det låter nästan som ett skateboardtrick.
Ja.
Ja, det är ju inte en av klassikerna, är det ju inte. Men den är ju uppe där nu. Ja.
Nej, men där skulle jag lätt vilja gifta in mig själv.
Ja. Och hur skulle det bli då? Lillebror 360? Du skulle heta...
Lillebror 360 var gräl.
Just det. Ja, det är som en variant.
2.0 lite.
Ja, det är som en variant på det där tricket då. Alltså din egen take på det här. Mm. Ja, så det skulle vara lite häftigt.
Är det någon mer som ni vill se, skulle vilja se gifta sig?
Ja, tänk om han, hårdrockan från Norge, han hårdrockan och mördaren Varg Vikenäs skulle gifta sig med Bert-Åke Varg. Då skulle han heta Bert-Åke Vikenäs.
Ja, för två varg.
Det skulle ju...
Just det.
Så ja. De skulle inte fatta någonting i Norge till exempel.
Nej, men det låter ju inte klokt. Bert-Åke Vikenäs.
Bert-Åke tror jag betyder rävsnippa i Norge.
Ja,
faktiskt.
Just det. Jag tänkte på att om en potatismos gifter sig med den gamla handbollsspelaren Staffan Olsson, då hade han hetat Claes Olsson. Alltså förutsatt då att potatismoset heter Claes då.
Just det. Ja. Det gör ju mycket potatismos just nu. Heter ju antingen Claes eller något helt annat. Ja, alltså det beror på vad de döps till.
Ja, man kan ju heta Claes, man kan ju också heta något annat om man är en potatismos. Men just den här potatismosen hade ju då hetat Claes Olsson.
Men det leder oss in på, för det är intressant där, för många säger ju att potatismos inte ska få gifta sig, att det är giftermål bara är för vissa av oss. Och vi kan prata om det, jag tänkte lite grann. Vilka ska få gifta sig och inte? Ska till exempel hockeylag få gifta sig med andra hockeylag, är det en debatt just nu?
Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker att vi har kommit så långt så att hockeylag kan gifta sig med varandra. Ja.
Men det blir inte det problem, liksom, jag tänker, spelmässigt då? När man sätter odds och liknande. För det är ju det man har argumenterat då, att det har inte att göra med moraliska aspekten av hockeylag just, utan att det har att göra med, ja, men jag tycker, hur man gör med spelmässigt.
Ja, men jag tycker det känns som en gammal fördom från 70-talet när liksom hockey ansågs vara en sjukdom. Det var ju klassat som en sjukdom, ja. Alltså fram till 1979.
Men jag tror det handlar bara om rädsla.
Ja, absolut.
Alltså, jag har inte vuxit upp, det fanns inte hockey där jag bodde så liksom, utan ja, det fanns något hockeylag sådär, men det var mer... De höll sig på sin kant och sådär.
Ja, de hade sin klubb kanske. Eller
ja, men lite sådär. Man bara, där var man inte. Det håller inte på med det, ungdomar. Ja. Men sen när jag flyttade hit till Stockholm och sådär, då var det ju jättemycket hockeylag och hockeyspelare och sådär.
En sak som man lär sig också är att om man träffar ett hockeylag, det är inte så att de vill spela hockey med en det första
bara
de gör.
För att
de är ett hockeylag. Nej. Utan man kan ju umgås precis som med vem som helst.
Liksom. Exakt. Jag var ju på ett bröllop mellan två hockeylag nyligen. Och det var ju helt fantastiskt. Det var ju, alltså det var inget officiellt bröllop, men det var ju en sån registrerad partnerklubb.
Ja, just det. Men festerna ska tydligen vara häftiga.
Ja, det var Njurundas B-juniorer mot som gifte sig då med ett tjeckiskt korplag.
Oj.
Och det var helt fantastiskt. Det var liksom, det var den här bandaren som lirade AC/DC-låtar och det luktade gamla benskydd och sådär. Det var sån härlig gemenskap där och... Man unnar ju verkligen hockeylag att kunna gifta sig i kyrkan och ställa upp i en powerplay-formation och dra in ett direktskott liksom och samlas i den här tv-puckshögen och bara känna den här glädjen. Liksom. Det är så härligt när de kan komma ut och lira som de vet att de kan lira.
Jag tror vi kan enas om att vi alla är för att hockeylag får gifta sig.
Ja, gud ja.
Ja, det ligger ju i tiden, känns det som.
Kärleken är ingenting som man kan ta... patent på eller som man kan säga att det här är till för vissa, utan det är för alla. Mm. Helt enkelt.
Men de får aldrig, tycker jag, spela match mot varandra när de är två hockeylag som är gifta.
Det blir stökigt.
Nu blir ni lite...
Ja, nej, men det kan vi någonstans...
Det känner jag ändå att...
De säger ju att så här, vi kan hantera det, vi vet om, vi ses varje morgon, vi ses varje kväll. Men när det väl är hockeymatch, då är det det som gäller. Mm. Då åker visiret ner och då är det liksom hockey. Men det där vet man ju att det är liksom, man är lite snällare, man är lite, man kanske låter den ena eller den andra vinna, jag vet inte. Mm. Vi går vidare. Det börjar ju dra ihop sig till val nu också, och jag tänkte kolla av med panelen här. Lyssnar ni, hänger ni med i debatterna? Lyssnar ni, läser ni nyheter mycket och kollar vad de olika vill? Eller vet ni redan nu om ni kommer att rösta på bandiljärerna eller på picadorerna?
Ja, alltså, jag håller ju med om mycket om picadorernas socialpolitik. Men jag kan ju se ett problem med att de alltid är hästburna. För alltså, är man folkvald, man kommer att resa väldigt mycket, både utomlands och inom Sverige. Och alla som har gjort det här vet ju om hur jobbigt det är att få på en häst på ett flygplan. Och försöka få in den i, liksom, i bagageutrymmet. Och där kan jag tänka så här, ja, det alltså, bra politik, men det kanske blir praktiska problem då.
Med alltså, de här picadorerna, de reser ju väldigt mycket även när de sitter i opposition. Så ja. Det kommer ju vara ett problem alldeles oavsett. Jag ser inte att det är alltså, skulle problematisera deras politik någonting?
Inte politiken, men att praktiskt tillämpa den med en häst hela tiden. Men där kan jag känna att bandiljärerna är så här, någonting att checka in. Nej, det är bara den här pinnen.
Ja, det är sant. Mm.
Men om vi bortser från det, vilket ju, ja, det kan vara relevant, men också snudd på irrelevant. Vad tycker du om deras åsikter?
Alltså, jag håller med om väldigt mycket. Sen kan jag tycka att de har blivit lite förlegade och sådär, möjligtvis, och de behöver förnya sig. Politikmässigt så hade jag nog röstat på picadorerna. Men de känns lite som sagt sådär. Bandiljärerna känns mer som att de har... Ja, förutom den här synen på friskolor och italienska desserter så tycker jag att... De kanske hade gjort ett bättre jobb.
Vill de avskaffa italienska desserter? Eller? Jag såg inte debatten här så jag vet inte riktigt.
Inte direkt avskaffa, men de vill ju reglera. Och jag tycker att de har en syn på panna cotta som liksom tillhör en annan generation bara.
Ja. Man får förstå var de kommer ifrån också.
Jag menar, Spanien, eller?
Ja, det tror jag. Ja. Och där kanske panna cotta passar inte liksom i solen och sådär. Så att...
Det är för sig sant. Sådär. Men det är de grejerna man väger.
Liksom. Jag kan tycka det är lite tråkigt i den här att de tycker ändå så himla lika. Det är klart det finns ju stora skillnader också, men de tycker väl, framförallt om det här med att jaga tjuren och hela den biten.
Ja, ja.
Det är så alltså, det känns, kan inte någon liksom välja bort tjuren? Alltså våga säga någonting lite så negativt om tjuren.
Ja, precis. Sticka ut lite.
Ja, sticka ut hakan och säga, nej men i år kanske inte tjur. Mm. För att det tycker jag känns så himla tråkigt att vi alla liksom går mot samma.
Absolut, och efter att ha haft ett matadorstyre i stort sett hundratals år. Liksom, att det har alltid varit han som styr. Så känns det mer som att ja, men det funkar ju inte. Stick ut lite som du säger och pröva någonting nytt.
Våga ta ut svängarna. Vi kanske ska sätta de här spjuten i en hare istället.
Ja, absolut.
Harfäktning.
Ja. Mm.
Det handlar inte bara om längden på pinnen, så att säga.
Det handlar om vad man gör med pinnen.
Exakt.
Det är det picadorernas, väl deras vallöfte lite grann. Eller slogan.
Ja, lite så.
Det handlar inte om längden på pinnen. Det är vad man gör med den.
Ja, precis. Och de hade också någon så här, och vi kan visst checka in en häst.
Precis. Och bandiljärernas slogan...
Jag tror bandiljärerna gör det goda godare eller någonting i den stilen.
Och rösta på oss för fan, varför inte det? Har ju också varit uppe i en större kampanj som de har kört länge också. Mm. Då går vi vidare. Vi ska prata lite mer, vi har pratat om hästar, vi ska prata lite mer om djur och vad man äter. Vi äter ju djur, många, eller det är en fråga jag ska ställa er egentligen. Äter ni djur i panelen?
Jag äter djur. Ja.
Till frukost, lunch och så vidare?
Mitt emellan,
absolut.
Jag tycker inte att en måltid är en måltid utan djur.
Du tycker det är viktigt. Mm. Jag tänkte vi skulle prata lite om det, att det är okej att äta vissa djur är ju socialt accepterat, medan andra djur är inte socialt accepterat, där folk kan se ner på en och ha diverse åsikter om man äter vissa andra djur. Vad för djur skulle ni kunna tänka er att äta som inte är socialt accepterade idag? Alltså det är ju populärt med kor, grisar är otroligt populära djur att äta. Kyckling är också väldigt smarrigt enligt många. Finns det några andra djur som ni tror vi skulle kunna få in?
Jag var i Frankrike förra sommaren faktiskt och fick tillfälle att provsmaka barbapappa.
Oj.
Det var surrealistiskt faktiskt. Ja. Men
jag har aldrig provat det själv, men det ser ju väldigt gott ut.
Ja, alltså smakar inte jättemycket. Det är väl, jag tror att det hänger mycket på hur man tillagar och sådär. Mm. De där gillar ju sin barbapappa ganska liksom clean, lite salt och peppar och sådär. Mm.
Kritiken de har fått är ju sättet som de jagar barbapappa på, att det är en väldigt hänsynslös metod. Det är därför som det inte är utbrett.
Nej, just det.
Över
jag vill förtydliga då att vi var på den gården, så vi fick se barbapappan ut och leka på dagen där då, och sen så på tallriken. Så det var väldigt under väldigt humana former och så. Det kändes ändå det hjälper liksom. Ja.
Jag har ju sett i såna här matlagningsprogram att när de lagar till en barbapappa, så kan barbapappan då anta formen av en viss mat och sådär. Och det tycker jag är häftigt.
Just att, liksom,
precis innan då man har ihjäl barbapappan, så blir den som en sån här T-bone eller någonting. Så det är unikt egentligen. Jag vet inte, något annat djur som gör det.
Nej, det är precis unikt för barbapappan. Johanna, någonting som du skulle kunna vara intresserad av att äta som inte så att säga står på menyerna idag?
Ja, mycket som är dvärgväxt.
Tänker du på evoker?
Till exempel.
Ja.
Till exempel.
En liten kortare björn.
Ja, precis. De ser ju väldigt smakrika ut ändå, tycker jag. Och där finns det också visst hymlande från. Varför ska man inte äta dem? För att de är gulliga då.
Nej. Eftersom man äter alltså Chewbaccas och så vidare. Så
då kan man väl lika gärna äta en liten evoker.
Jag tror att också det
som jättesmå så söta kattungar.
Ja,
tycker
jag
också att vi kan börja liksom slänga ner stekpannan.
Det som talar för det är ju att smaken sägs ju koncentreras, för att de är så pass små. Men smaken är tydligen konstant i ett djur och människor. Så att ju mer man växer, desto mer så att säga, sprids smakerna ut. Så ett väldigt litet djur, en småfågel, smakar ju som en kyckling, men i en väldigt koncentrerad form. Så att bara stoppa in en liten sparv så där i munnen ska tydligen vara en riktig smakexplosion.
Mm. Det är ju många som säger att stekta sparvar inte flyger in i munnen på en.
Nej.
Men det gör de ju, det har jag sett.
Mm.
Och det är ju jättehärligt. När det flyger in en stekt sparv bara sådär.
Som flyger rakt in i munnen.
Ja, när man råkar gäspa och så bara får man en munsbit.
Mm.
Det är alltid härligt. Jag har ju, jag gillar ju stora djur. Men i och med att jag gillar att äta ensam också, så blir det, alltså det är ju ett moraliskt dilemma sådär. Ska man liksom äta en hel giraff? Och så, men när man är själv, det blir så mycket liksom, spill.
Det blir matlådor i ett halvår.
Ja, eller så måste man ju slänga väldigt mycket. Och det känns ju inget bra. Liksom. Alltså, giraffen har ju traditionellt varit ett buffédjur.
Men där tycker jag att det är ett väldigt bra tillfälle där man äter barnen istället. Barngirafferna.
Ja, jo, förvisso.
För att inte få så mycket spill och för att få de här koncentrerade smakerna.
Ja.
Sen kan man ju också ta det som blir över och koka fond på sen. För att ändå utnyttja så mycket som möjligt av djuret. Det är bra tips.
Ja, ett lite miljötips från Johan. Jag tror vi kan eventuellt gå vidare. Eller, skalman, är det något ni skulle kunna, om det serverades här på restaurangen till exempel?
Jag äter inte skal.
Man.
Så för mig är det...
Är det för att du är skalmansallergiker eller är du...
Ja, dels det. Jag äter ju fisk, men inte skalman då.
Ja.
Jag tycker det är så pilligt att hålla på. Alltså, jag gillar smaken av skalman.
Mm.
Men jag vet inte riktigt, det är alltså så svårt. Hur ska man börja få bort liksom, skalbiten? Jag tycker det är lite svårt faktiskt.
Jag älskar skalman, jag äter året runt. Jag skiter i det här. Det är ju säsong en gång om året i september. Men det brukar stunta i att äta skalman året då.
Och du kan sitta liksom i januari och bara äta skalman.
Ja, kolla lite på tv och käka skalman.
Tennstopet har ju sin stora skalman kväll en gång om året och alla entusiaster samlas och äter skalman och sjunger olika skalmansånger. Skalman, skalman, och så gungar i takt och dricker snaps.
Jag äter inte själv, men skalmansplatå ser ju faktiskt otroligt gott ut. Det vet ju säkert du.
Ja, Ja, det är min favorit.
Det är det, ja. Mm.
Vad har du till vad har du för tillbehör?
Personligen äter jag bara skalman som det är.
Ja.
Men många har ju kanske någon aioli eller ketchup till.
Jag har hört att dunderhonung ska vara fantastiskt i skalman, så ja. Stämmer det?
Jag har inte testat, jag tycker att det är tråkigt att förstöra skalman.
Ja,
alltså jag tycker skalman i sig själv, helst rå, är absolut goda.
Det ni inte får glömma är, och vi, så vi inte uppmanar folk, det är att man får ju väldigt ont i magen av dunderhonung.
Det är sant.
Så att vissa tycker om det, men det gör väldigt, väldigt,
många,
väldigt ont.
Många tycker att det är värt det. De är så här, jag vet att jag kommer få ont i magen i 3 dagar, men åh gud vad gott det är.
Ja, det är samma varje år på skalmanfesten. Man sitter där, bara en liten dunderhonung och sen så... Ja. Så plötsligt så
alla sitter och vrider sig och tar sig för magen. Aj. Utom en jävel, Bamse.
Ja.
Han moffar i sig där, en jävel.
Ja, visst.
Gott folk, vi går vidare. Vi ska prata lite om mode, och det passar ju bra när vi har vår modebloggare Johan Hurtig med oss här också. Jeansbyxan, är den här för att stanna? Det är alltså en byxa av jeanstyg som har blivit väldigt populär den senaste tiden. Och vi ska diskutera lite hur det här kommer sig och vad vi kommer få se helt enkelt.
Ja, jeansbyxan då, jag kan dra lite historia först kanske. Jeansbyxan är ju en vanlig byxa som, ja, ni vet, byxor har ni hört talas om i olika sorters tyg. Då är jeansbyxan precis en sån byxa fast i av jeans istället.
Vänta nu.
Och det är då att man...
Alltså, vänta, du tar det där igen bara. Det är en vanlig byxa.
Mm. Precis som alla andra vanliga byxor.
Den är gjord av
jeans. Alltså dubbelbens.
Ja, exakt.
Okej.
Ja, det är lite...
Tvåpipiga dubbelbensbyxor, helt vanliga.
Ja.
Ja, jag förstår, för lekmän kan det här låta konstigt, men man gör alltså, du får
tänka sig i huvudet så här, hur det ser ut då.
Ja, men om du ser en vanlig, du har kanske någon byxa hemma rent av.
Ja, absolut. Ja.
Och så att den är precis likadan, fast istället för vanligt tyg så är det, den är gjord av jeans, kan man säga.
Ja,
jag förstår att det
är också, det är också därifrån namnet jeansbyxa kommer ifrån också.
Okej, okay, det är ju, det låter ju märkligt, men okej. Okay,
ja, tydligen var det en man som hette jeans. Han hade då tagit det här namnet från det material som man gör byxorna av. Och så gjorde han byxor av det och gav då namn till...
Jeans Eriksson.
Jeansbyxorna, ja, precis.
Intressant. Mm. Det jag tänkte, kommer det här att vara en långtgående trend? Kommer vi få se fler saker, fler plagg kanske, gjorda av just jeanstyg?
Jag tycker det här låter som någonting som skulle, man skulle kunna göra växellådor av.
Ja.
Rätta mig om jag har fel, men bara, känslan säger att antingen växellådor då, eller getfoder. Kanske.
Alltså denim gearbox tänker du på?
Någonting i den stilen. Alltså jag tänker mer för yrkestrafik och sånt där.
Mm.
För jeanstyg är väl ganska slitstarkt, va? Alltså så man tänker sig att
det tror jag.
En växellåda skulle ju liksom, du vet, man vill ju ha kvalitet, man vill att den håller, inte går sönder på motorvägen.
Ja, och framförallt vill man att det ska vara moderiktigt, och det är väl där jeanstyg kommer in.
Ja, alltså vad man än gör i jeanstyg, då blir det mode av det.
Ja.
Ja, kameror till exempel, det har ju blivit en trend här senare, för alla ska fotografera och sådär. Och det kom ju av att de släppte en kamera i jeanstyg.
Okej.
Okay. Så att, ja men det är ett klassiskt trick kommer, för att liksom skapa trender.
Kommer panelen att bära jeansbyxor framgent, tror ni?
Alltså nu när ju mer vi pratar om det, desto mer lockande låter det ju att prova en jeansbyxa faktiskt. Det...
Jag har bara testat de här jeans menstruationsskydden.
Ja.
Och det gick väl bra, så det kan jag tänka mig fortsätta med, även om det var väldigt, väldigt obekvämt.
Men det är väldigt modernt.
Fast det är mycket mode, är ju sådär, det är inte så bekvämt, men det är ju väldigt, väldigt snyggt.
Jag brukar säga att det är lite som en vågskål där vi har mode i ena skålen och funktion i den andra skålen. Och så får man välja, det är väldigt sällan det här kan vara på en jämvikt, utan vill jag ha något funktionellt, vill jag ha någonting som stoppar upp mina blödningar, eller vill jag ha någonting som är mer modernt, som är lite mer jeans.
Man brukar säga till något, så här, vill man vara fin så... får man acceptera att det skaver lite.
Precis,
mellan benen,
det gamla uttrycket som går exakt.
Sen har man ju sett så många med de här solglasögonen i jeans också. Och de kan man ju inte se mycket igenom. Men de kommer ju alla ha. Alla kommer ju ha dem nu.
Ja, men ni redan börjar se dem nu. Alltså, och våren har ju knappt startat.
Vi kommer precis nu gå vidare. Det är mycket krig runt om i världen, hör vi det rapporteras om mycket i media just nu. Och vi tänkte att vi diskuterar lite, vad kan vi göra för att få ett stopp på krigen runt om i världen? Se om vi kommer fram till någon lösning. Vad tänker ni spontant innan vi...
Jag tycker nog att fler av dem som krigar borde försöka liksom hålla saker för sig själva och inom sig själva lite grann. Jag är så här, om jag går på gatan och liksom, någon går emot mig, knuffas eller sådär, jag blir liksom förbannad. Så första reaktionen är, nu ska jag bråka med, nu är det krig, fan.
Ja.
Men så sansar jag mig och liksom lägger det inom mig istället och så går det över.
Så kan man
göra. Så tänker jag att om alla gör det så... Ja, då löser vi
problemet. Ta ju på hemmaplan kan man ju egentligen sammanfatta det som. Lägg locket på och så får ni bråka hemma.
Ja, men nu lägger vi locket på med krig.
En idé som jag var inne på var lite att man skulle tala ut istället för att kriga. Att man, vad är liksom grundproblemet? Man talar ut om det, reder ut och sen så kan man gå vidare därifrån.
Det blir så kontraproduktivt med krig. Alltså istället för att sätta sig och bara som två människor... Och som du säger, tala ut om vad är ditt problem egentligen? Hur kan vi lösa det här? Så ska man börja skicka in pansartrupper över olika gränser.
Det är dyrt, det är onödigt.
Absolut.
Det ställer till där, det stökar ner.
Det blir så kontraproduktivt. Det är ju så väldigt mycket som ska liksom fixas då efter ett riktigt krig då. Istället för att bara prata.
Ja, det är bättre med ett vanligt samtal. Jag kanske säger till dig, jag vill jättemycket det här, kanske ta ditt land. Och du säger, ja men jag vill jättemycket inte att du ska göra det. Och då kanske jag säger, ja men jag tänker komma med en massa soldater annars om du inte är okej med det. Och då säger du, ja nej, men då tar jag fram mina soldater. Ja, och då säger jag kanske att, ja men nu gör vi det. Och så, ja. Så
det där jag har en idé, det är att alla får glass.
Ja, just det. Det kan ju hjälpa.
Precis där så kommer någon och säger stopp. Ja, alla på glass.
Nu kommer mina soldater med glass till dina.
Några andra soldater.
Ja.
Jag är principiellt alltså, mot ett förbud. Alltså, många säger så här, vi ska förbjuda krig. Men jag tror inte på ett förbud. Jag tror inte på att göra de alltså, krigsherrarna som håller på med det här till brottslingar. Utan det är ju snarare vård man behöver då.
Ja, precis. Det är som vilken sjukdom som helst.
Absolut. Och sen de argumenten man har. Det här liksom att det här med att det var en kille som var med i ett krig och sen fick han en psykos och så har han legat på sjukan sen dess. Liksom. Det där är ju bara... Det där, alltså jag vet ju många som har varit i krig flera gånger och det är inte farligare än någonting annat egentligen.
Nej, man måste ju våga prata om det. Liksom, ja. Att normalisera det på något sätt. Det är väl inget... Alltså vissa, du vill inte skämmas för att du har varit med i krig.
Nej, men vissa håller ju på med krig och andra liksom firar ju vår på Capri. Alltså det är... Det blir så konstigt när man pratar om krig som en sån här, wow, det är bara de som håller på med. Liksom.
Mm. Vi ska återvända till veckans sändning alldeles strax, men först så ska vi lyssna på lite tips från panelen. Vi har ju alla i veckan varit och sett en varsin film. Som jag tänkte att vi skulle prata om och diskutera och höra om det, så att det blir ett tips att man ska gå och se den här filmen eller att om det är en film som man kan strunta i. Vi börjar med Johan, vad har du sett för film?
Jag har sett en modefilm faktiskt, ja. Det är lite kul. Den heter då Den bruna skjortan.
Ja.
En film som är baserad på en overklig händelse. Handlingen är kort då, det är, vi får följa en brun skjorta genom livet. Han växer upp på en liten plats längst ner i garderoben. Allt är frid och fröjd och ja, det är en idyll. Alla är snälla mot varandra. Ingen är annorlunda eller konstig. Men en dag så kommer det en massa smutstvätt dit där den bruna skjortan bor. Allt ställs upp och ner. Smutstvätten är elak och äger alla banker och äter vitlök. Men inte bacon. Och den bruna skjortan blir jätterädd då. Vi får se massa hemska scener där, liksom, där smutstvätten sätter skräck i det lilla samhället in i garderoben och... Ja, vi får följa det här och den bruna skjortan växer liksom upp och utvecklar då ett starkt hat mot smutstvätt. Och först är det liksom kanske mer lite dum jargong på fyllan sådär. Man bara, använda strumpor, stinker, gå inte att tvätta, bara bränna upp alltihop liksom sådär va. Men sen blir det allvar av det hela och den bruna skjortan bestämmer sig för att bilda ett politiskt parti och pillar ihop ett helt partiprogram där. att de vill bli av med den främmande smutstvätten en gång för alla då, får vi se. Det är ganska obehagliga scener. Sen är det val då, så vinner faktiskt den bruna skjortans parti med över 100% av rösterna. Och ja, den bruna skjortan blir kung och statsminister och bestämmer då att smutstvätten ska liksom mosas ner i en sån där klädinsamlingslåda till Afrika. Fast i och med att det då bara är en hög med kläder i en garderob så blir det ju ingenting med det såklart. Ja, den bruna skjortan är en lite allvarligare film av regissören Ulf Malmros, som vi mest känner från gamla komedier som
just det.
Ut med
just
packet det. Ja. Och vi hade i alla fall tur med lägret.
Ja,
ja, det är jättekul dialog i den här filmen.
Men det är vi vana vid från hans filmer.
Ja, precis. Ja. Men framförallt är det ju ett väldigt tydligt och starkt bildspråk. Det är ju bara en bild av en skjorta och lite smutstvätt i en garderob då, så man får ju väldigt mycket tid att tänka efter på vad det är för samhälle vi vill leva i egentligen och så. Det blir två timmar, det blir lite enformigt. Det får jag ju verkligen, det får jag säga. Jag tycker att den var sådär, ja. Men Soran Ismail är bra och jag ger filmen 3 brinnande kors av 5 i betyg.
Det som är intressant med den här filmen, som jag har förstått, är att den inte har några historiska eller politiska paralleller, utan det är så att säga en helt fristående historia.
Ja, alltså det, om jag ska vara ärlig, så är det ju en bild på lite kläder i en garderob då i 2 timmar. Så att, ja.
Det är verkligen en viljans triumf att kunna göra en sån film med så begränsade medel. Att han har verkligen skalat av allting, som jag har förstått.
Ja, just det. Jag tror att historierna går lite isär. Antingen så en del säger att han har fått belåna liksom hus och hela företaget och så för att kunna finansiera den här. Elaka tungor säger att han mest glömde kameran på hemma ett tag. Och
filmade in i garderoben.
Ja, precis. Ja.
Och sen han dubbat den själv.
De säger inte så mycket.
Heller, nej, okej. Okay. Det är ju spännande sådär med filmer där man får göra mycket av historien själv i sitt eget huvud, använda fantasin.
Ja.
Det är väldigt populärt. Martin, vad har du sett för film?
Ja, ni känner säkert till den här dokumentären Searching for Sugar Man.
Just det.
Som fick en guldbagge och en Oscar och väldigt mycket framgång förra året. Och det ni kanske inte visste var att det fanns ju ett dokumentärteam bakom dokumentärteamet till Searching for Sugar Man. Aha. Som liksom filmade hur den här filmen gick till. Den filmen blev ju inget bra. Men det var många inte vet nu är ju att det fanns ett dokumentärteam bakom dem. Okay. Som filmade dokumentärteamet som filmade dokumentären Searching for Sugar Man.
Oj, hur blev den då?
Och det är den filmen jag ska prata om. Det är ju en riktig, riktig höjdare. Searching for dokumentärteam heter det. Det som är intressant med den är att den är ju oerhört laddad och Man känner ju uppgivenheten och desperationen i den här filmen, för att huvudpersonen i den här filmen då, skriptan, har ju ett jättekontrakt. Och det bara tickar ju pengar. Den här skriptan dyker upp till inspelningen, kan inte sina repliker och hon vet ju inte vem Searching for Sugar Man är och sånt där och har liksom ingen riktig koll. Så regissören får ju ta henne då på en båttur och förklara vad det här handlar om. Liksom. Och samtidigt så har du ju ett team på 800 människor bakom då som ska, som bara står och väntar och tickar pengar. Men den är ju jätteintressant eftersom man ser ju en dokumentär av en dokumentär av en dokumentär. Och så tänker man så här, dels vad oerhört många steg vi är från den ursprungliga storyn. Och dels, när blir en story i sig själv, så att säga? Hur många steg måste man gå bort från originalet för att det ska bli en egen historia? Och dels var det så här, vem okejade den här idén? Undrar man ju också. Var det Hasse på Filminstitutet? Så här. Och den känslan går ju genom hela filmen. Och sen ryktas det också om att det finns en bakomfilm av den här filmen som är filmad av en produktionsassistent med en iPhone. Men den har ju inte dykt upp eller sådär. Men det ryktas ju om
det skulle vara för de verkliga konnässörerna.
Ja, det är ju verkligen en sån artfilm.
Liksom. Ja, men jag hör, var det inte snack om att den skulle premiärvisas på Way Out West? Ja, det, alltså sommaren, det, om de hittar den. Eller, jag minns inte riktigt vad...
Ja, möjligtvis att det kanske står någon med en iPhone i någon publik på någon konsert och visar upp den.
Och kolla kanske på den själv.
Ja, precis. Eller kanske visar en kompis eller så. Så det kanske blir en sån visning då. Mm. Men det är inte den vi ska prata om. Vi ska ju prata om den här tredje, ska man säga, tredje dokumentären.
Tredje lagret
av dokumentär. Men den är väldigt, väldigt gripande. Och man ser ju verkligen hur mycket de kämpar med att få till det här. För den här, alltså Searching for Sugar Man gjordes ju kanske för 100 000 kronor. Den här kostade då 180 miljoner dollar att spela in.
Så det är en helt annan nivå av produktion.
Ja, och den tog ju oerhört lång tid och det blev förseningar och sånt.
Vill du ge något betyg till filmen slutligen?
Alltså jag vill inte sätta siffror på en sån här märklig film.
Men du kan dela ut färg till exempel.
Men jag skulle ju säga att det är ju en känsla av att man sitter i ett badkar. Ja. Det är mitt betyg.
Det är ett bra betyg. Ja. Ganska bra betyg faktiskt. Johanna, du var ju tvungen, ett inhopp, alltså, du var ju tvungen att se en film på vägen hit faktiskt.
Mm. Nej, men precis. Jag tittade lite på den här Trasan och bananer och andra rituella mord.
Mm.
Som, vi egentligen handlade om Trasan och bananer som vi alla känner till och storyn kring det och andra rituella mord i samma region. Väldigt obehaglig. Han ju bara se början, så att han vill egentligen bara höra hela den visan, så att säga. Men det var ju kul.
Jag. Vilka är det som spelar Trasan respektive Bananer?
Det är Fredrik och Filippa Reinfeldt.
Just det.
Det är ju spännande. Är det deras första film tillsammans?
I alla fall liksom professionellt.
Ja.
Jag hade ju den här...
Som alla sett.
Ja, precis, men ingen pratar om.
Nej.
Det är en liten återförening mellan dem, kan man säga.
Ja, precis. Och där har vi något som är väldigt bra också. Att de behöver inte byta namn, för de blir ju inte så tokigt.
De när de gifter sig, om de skulle gifta sig.
Båda heter ju Reinfeldt.
Ja, för att återknyta.
Vad är oddsen?
Precis.
Ja. Vill du ge ett betyg till filmen?
Ja, absolut. Den får 5 av mig. Den är jättebra.
Du har inget problem med att ge ut en siffra i betyg?
Nej, absolut inte. Nej. Just för den här typen av... Jag förstår ju den här typen av artfilm som du har sett. Liksom, att det är Martin har sett som kan bli svår att betygsätta på det sättet. Men det här är ju en väldigt tydlig story, så att säga.
Du kände inte ens att... Jag menar, det räckte med början. 5-5, slutet kanske bara... bara sänker.
Man vet ju vart det är på väg. Ja, vart det barkar, så att säga.
Jag har också sett en film som jag ska berätta lite om. Jag har sett den på DVD. Och jag egentligen bara läser texten på baksidan på den här DVD:n. För att jag tycker att den sammanfattar... Någon har lyckats sammanfatta filmen i en text på baksidan på den här DVD:n.
Det är ofta så man gör. Att man lite... Har jag förstått...
Ja, det här tror jag var något specifikt för den här DVD:n.
Jaha,
för att på baksidan alltså så står det en ganska omfattande text om vad hela filmen handlar om.
Ah.
Så jag tänkte att jag bara berättar den, för där, de har ju gjort det jobbet åt mig, så att säga. Det handlar alltså om, filmen heter Selma Lagerlöfs hemlighet. Och det är alltså en lokaltidningsjournalist som ska gå bevaka en 100-årings, det har blivit populärt med 100-åringar inom filmen, födelsedag. Men som dessvärre visar sig sammanfalla med den samhälls dödsdag. Och på sin dödsbädd så svamlar den här gamlingen osammanhängande om att då författaren Selma Lagerlöf skulle ha lämnat efter sig en hemlig skatt. Och något som de här närvarande i rummet när de tycker att det bara är senilt babbel. Men i alla fall, efter några dagar bestämmer sig lokaltidningsjournalisten för att forska vidare i det här samlet. Kan det ligga någon grund i att Selma Lagerlöf skulle ha en hemlig vän som hon inte kunde nämna i sitt testamente? Det finns ju ett rykte om att Selma Lagerlöf skulle vara lesbisk och därför inte kunde skriva det här i sitt testamente. Men lämnade ledtrådar då i sina böcker som leder till den här gömda skatten. Snart visar det sig att ingen av de andra som närvarat vid dödsbädden heller kunnat låta bli att ge sig in i ett intensivt detektivarbete. Samt att det till synes fromma Selma Lagerlöf-sällskapet hela tiden endast funnits till för att vara de som först hittar skatten, och de skyr inga medel. Så det är ju en liten Da Vinci-kods historia det här.
Mm.
Väldigt actionfylld när det här börjar. Och det här går hela vägen till toppen. Alla känner till det.
Som du ofta gör.
Ja, som du gör. Det går hela vägen upp till toppen. Och den här journalisten då är ute och letar, men blir hela tiden motarbetad av Selma Lagerlöf-sällskapet och de andra som var där. Det är en sköterska och lite andra karaktärer. Så det blir en väldigt intensiv jakt där han också sitter nätterna och plöjer de här böckerna för att hitta vad det är som har hänt helt enkelt. En väldigt spännande film, otroligt högt produktionsvärde, även om den kom ut på direkt till DVD så att säga. Och en otroligt bra text. Som ni hör så räcker det egentligen med att köpa den och läsa den här texten på baksidan, som de har gjort i det här fallet då.
Ja, hur lång är den?
Jag har ju bara läst egentligen texten på baksidan. Den är ungefär så lång som jag sa den nu.
Okej, okej.
Det är en lite kortare text.
Men det kan man beta av på en eftermiddag.
Ja, man kan ta med sig den på bussen och läsa. Man kan ju ta ur det här pappersarket i DVD-fodralet och bära den med sig och läsa den här filmen egentligen när man vill.
Det är ett skönt sätt att liksom gå tillbaka till det ursprungliga sättet att se film.
Precis.
För det är så mycket nu med så här ljud och bild och sånt, ja, där. Liksom. Så kan man se film på det här sättet.
Det ska vara 3D-glasögon och green screens och så vidare. Det här är som film var förr. Man läser den på ett bit papper helt enkelt. Mm. Och så får man spela upp den i sin inre biograf för sig själv helt enkelt.
Bortglömd konstform nästan.
Vi stannar kvar vid våra tips. Vi kommer att ge lite aktivitetstips. Saker som händer i helgen och i veckan. Till exempel ett klubbtips på restaurang Moonshine på Edamamegatan ska jag säga. Är det måndagsklubben Tisdagsklubben som kör? Där kommer DJ Salladsballe att spela de fetaste R&B-hitsen från framtiden. Tycker ni kan gå och kolla på. Jag har varit där tidigare. Väldigt, väldigt häftig upplevelse. Någon annan som har något tips för något som händer?
Ja, imorgon lördag stor utförsäljning av backhoppningsutrustning på Hasses Koriander och Sport i Länna. Och dessutom gratis ölkorv till alla kineser och sång och dans av Anki Baggers brorsa Hanky Bagger. Så det kan bli kul.
Bra tips.
Gratis nybörjarkurser är det hela helgen på Dansens hus här i Stockholm. Man kan till exempel lära sig dansa vals eller mazurka. Klasserna leds av Herr Gurka.
Just det. Mm. Johanna, ett tips?
Ja, nu har ju Skansen på turné så att de har nått Vanadisplan och det blir björnar, järvar, grisar och gamla stugor med flerspråkiga tanter i. Det kostar 100 kronor och man kan gå runt tills barnen börjar gråta av trötthet.
Just det, den stora Skansen-turnén som håller på året ut faktiskt, där de har tagit Skansen på turné. Mm. Till Stadsparken kan man gå om man vill gå en kurs i att gräva hål åt andra. Där man även kommer själv få prova på att gräva ett hål åt andra. Så att det kommer finnas spadar till alla och utsatta stolpar där man alltså kan prova att gräva ett hål åt andra. Och det är inget mer än så, utan man gräver ett hål åt andra bara. Mm. Johan,
och
tips.
Får också prova på om man vill att... Är det ramla i gropen?
Nej, det här är en egen kurs eller prova på upplevelse där man bara får prova på att gräva ett hål åt andra. Och det är det som händer.
Stockholms rollspelsförening ordnar förintelse live på Nytorget på lördag. Kul för hela familjen och fri entré.
Sen söndag har Akvarieföreningen på Herrhagsvägen 25 i Enskede kombinerat houseklubb och auktion. Det blir lådvin och fruktbricka, gratis inträde men obligatorisk garderob som kostar 3000 kronor. Det är fjärde gången Akvarieföreningen har houseauktion den här veckan och det kommer bli minst en till eftersom det är så populärt. Det är klockan 14 och ses där eller guppi såld som de säger.
Just det. På Friends Arena är det ju SM i agility för pundarschefrar. Brukar kunna vara lite stökigt och sådär, men alltid kul att se när pundarschefrarna hoppar runt, hoppar över små hinder och ska försöka göra som deras hussar och mattar hest väser åt dem att göra. Alltid kul.
Drogfritt, eller?
Det här är ett icke-drogfritt event.
Okej. Okay.
Sen har Harmyntas riksförbund årsstämma i helgen. Och det sker alltså på Bern Malonger.
Just det.
Jag skulle vilja påminna lite grann också om allmänna utedassdagen.
Ja.
Så att ingen glömmer det. Att sätta sig på utedasset nästa tisdag.
Just det, då gäller det att ta fram utedasset i tid och helt enkelt se till att gå på det och se till så att det finns papper ordentligt så att ni inte blir sittande där veckan ut så att säga.
Ja, så svårt då, det är alltid varje år är det alltid så här, är det, ställer man fram utedasset eller tar man in utedasset? Det är så här, ni vet. Jättesvårt att hålla reda på.
Där finns det ju en liten tumregel att man också ställer fram klockan är det väl?
Ja, det är någonting med klockan.
Men... Ena gången är det ju. Man ställer fram klockan.
Mm.
Så kan man komma ihåg det.
Mm.
Ett till här då. Krille Andersson i Gubbängen har förfäcka ikväll. Robin och gubbarna kommer med bira och en flaska färnet. Och kanske svänger Jonna och tjejgänget förbi också. Så får vi se om vi drar ut sen.
Spännande. Mm. Var det slut på aktivitetstips så går vi vidare.
Ja.
Jag tänkte att vi skulle prata lite om Sture Bergvall har ju blivit frisläppt sedan en lång tid i fängelse. Han har ju ingen aning egentligen om vad vi har haft för oss här ute medan han har varit inlåst. Jag tänkte att vi skulle få ihop en liten lista på de saker som har hänt medans han satt i fängelse för att få honom up to date så att säga med de grejer som hänt. Och jag tänker bland annat på det här att Orcher till exempel har blivit socialt accepterad i samhället numera. När han åkte in såg det ju helt annorlunda ut, men nu är det någonting som vi ser var och varannan dag.
Jag jobbar ju med Norsch.
Ja. Vad heter Orchen?
Hasse.
Mm. Och det är inget...
Nej, men det är, för mig är det så himla naturligt. Så att det har aldrig varit något problem sådär.
Från dag ett, verkligen?
Ja, nej, men det var ju lite så här, det kommer en Orch att börja jobba hos oss nu. Och då var man lite så här, oj, hur ska det gå? Men han är ju precis som alla andra.
Han sitter med er och...
Eller ja, liksom... gud ja. Och han, alltså det... Det är ju lite så här, det finns vissa skillnader. Han kan ju yxa sönder en dator någon gång och sitta och så här, muttra i ett hörn ibland. Så här. Men i övrigt så är det ju precis som att jobba med vem som helst.
Men är det Urokasse?
Nej, det är alltså vanlig Orch. Okay. Svart alv.
Ja, för min granne heter Urokasse och han är också Orch.
Jaha, okej, okay, han är, heter... Just det. Ja, just det. Nej. Hasse, bara Hasse.
Men hur funkar det med så här, Casual Friday och sånt? För Orcher, har de kläder? Eller, nej, de har inte kläder, va?
Lite grann, men alltså hans Casual Friday är ju liksom att... Alltså han kör ju mest som vanligt, men fredagar brukar han mest bara springa i skogen.
Okej.
Okay. Ja,
ja, men vad skönt. Ja. Och det är väl fine med arbetsgivaren, så här, ja.
Men det är någonting, alltså det är en samhällsgrej som har gått som har gått väldigt fort sen Sture Bergvall blev inskriven, så att men jag tycker det är en härlig samhällsutveckling att vi kan ju alla leva tillsammans.
Mm. Vad har vi mer som har hänt under den här perioden?
Ja, vi har ju fått internet. Ja. Internet är ju en stor grej tycker jag.
Där är det ju bra, där kan han gå och ta ett sånt här datorkörkort egentligen för att komma. Det är några sådana grejer han måste göra helt enkelt.
Ja, det är en hel del. Det är ju mer än 20 år av internet vi har haft nu. Så han, där, det skulle tycker jag han ska kolla upp.
Han kommer förmodligen behöva ta ett vanligt körkort också eftersom vi har gått över till nästan helt bilburen trafik. Numera från häst och vagn bland annat. Då har vi nog listan klar där för Sture Bergvall. Vi har Orch socialt accepterade och vi har även internet och vi har biltrafik.
Ja, det är väl så man kan sammanfatta tycker jag de senaste 20-30 åren.
Om man, de största grejerna. Helt
absolut.
Vi går vidare. USA:s svar på Afrodite, Dixie Chicks, har varit här och haft konsert. Country har blivit väldigt hett den senaste tiden. Vi märker igenom Avicii och hans country-influerade musik och även andras country-influerade musik och Gills tv-program som Gills veranda, Gills bil och Gills garage där hon har sin bil. Det är ju tre populära program som går på tv just nu. Vad tror vi att vi kommer att märka mer den här country-framfarten i vår vardag?
Jag har ju väldigt mycket så här howdy partner när jag är hos gynekologen.
Howdy partner.
Ja, det har jag inte hört innan. Så det är, alltså man märker verkligen att country kommer ju mer och mer. Så där.
Det är mycket jiha i lokaltrafiken, det är det.
Ja, det är det. Det är det. Och banjospel i liftköerna.
Banjo, det är alltså en klassisk gitarrtrumma.
Precis. En sån afrikanskt instrument från början som togs in i den amerikanska kulturen. Och nu är det ju nästan liksom symbolen för country.
Det var ju en av de största såna här mergers and acquisitions. Alltså två företag som går ihop när gitarren och trumman gick samman och bildade gitarrtrumman. Och som senare brandades om till banjon via otroligt framgångsrik varumärkeskampanj. Framtagen av DDB i Stockholm.
Synd bara att tänderna fick liksom bli bortrationaliserade då.
Det är priset. En banjo kostar ju 10 tänder.
Ja.
Så det är ju ett dyrt instrument om man vill spela countrymusik på det sättet.
Nu kommer jag låta som en jättegammal gubbe, men på min tid när jag var ung, då höll man sin country för sig själv. Det var liksom inget som man gick runt med på stan eller egentligen inte pratade högt om.
Man höll sig på sin country helt enkelt.
Ja, vi håller gärna på med country, men gör det hemma. Kanske bakom lyckta dörrar. Nu tycker jag att man säger överallt tapetserar att man ser country liksom på gatan. Det kan inte vara bra.
Ja, Kalla ska ju byta namn till Lil Nashville.
Jaha,
bara alltså på, med alla skyltar och så, så kan det bli ett väldigt dyrt...
Ja, nej, men visst, man satsar ju väldigt hårt på det, just jag kan.
Hörrni, jag tror att vi, jag vet inte riktigt när jag börjar, men jag tror att vi chansar på att vi har fått ihop en snudd på en timme. Vi ska säga ett stort tack till veckans fantasipanel, Johan, Martin, Johanna. Om ni går in på vår hemsida på fantasipanelen.se så kan ni följa alla de här på Twitter där jag kommer att lägga upp små länkar. Glöm nu inte att prenumerera på det här som podcast om ni har missat att lyssna live på radioskanstull.fm. Så gå in på det här på iTunes eller på datan eller hur man nu gör, och där kan man också lämna ett litet betyg, lämna ett avtryck i cyberrymden och lämna en recension eller betyg. Nästa vecka, jag ska fan inte säga vilka som är med nästa vecka för att det blir så krångligt när det inte blir som man har tänkt sig, men jag kommer att meddela det här på något sätt. Om inte annat kommer ni få höra det i nästa program. Gilla gärna Fantasipanelen på Facebook, på facebook.com/fantasipanelen, så kommer ni att få veta lite vad som händer. Och skulle det vara någonting extra viktigt så kan ni mejla det till mig på david@fantasipanelen.se, och man kan följa, förutom oss som har varit med, som sagt, ni kan hitta på hemsidan, så kan man även följa Fantasipanelen på Twitter på @fantasipanelen. Vår fina logotyp är gjord av Martin Löfqvist och den otroligt vackra musiken framfördes av Max Grundström. Jag heter David Sundin, men nu måste vi gå in och äta. Fantasipanelen presenterades av tjänsten Firmify. Fakturera och få lön utan att ha eget bolag. Firmify.se.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.